Det känns gott att man har någon att se, känner jag. Vi var inne lite på det här om man bara skulle spela in, men det är alltid roligare om man har lite publik. Det blir mer levande på det sättet. Och precis som Mikael sa så tänker jag så här att det är ju inte säkert det här kommer att väcka några frågor hos er, men om det gör det så kan vi väl göra så att du samlar på dig den eller tar med dig den frågan och så innan vi avslutar så kan vi ta några minuter och där vi kan ha lite inspel och fundera kanske kring olika frågor som kan komma upp. Min tanke är att vi ska inte hålla på. Vi ska vara klara vid 7:30 har jag tänkt. Och det tror jag vi ska klara. Det här ämnet, Roger sa här lite skämtsamt, men kanske med lite allvar också inledningsvis när vi pratade att ja, nu ska vi få höra om vad den sunda läran är. Och det kan ju verka lite övermaga kanske att ha en sån rubrik. Och jag känner mig väldigt ödmjuk inför temat som sådant. Men orsaken till att jag känner frimodighet att formulera temat så är att den formuleringen finner vi faktiskt i Nya Testamentet. Och därför har jag liksom under en tid funderat just på vad kan det där innebära? Hur kan man tänka omkring den formuleringen och det vill uttrycka? Och det här jag kommer att säga är ju på intet sätt en uttömmande, liksom ett uttömmande bibelstudium överallt vad som ligger i det här, långt ifrån. Utan det är ju fråga om några aspekter som jag känner att jag vill lyfta fram. Och man kan då säga att det övergripande temat då för de här tre samlingarna vi ska ha är då den sunda läran, eller som Paulus också skriver till Timoteus, han talar i termer av den sunda förkunnelsen eller Jesu Kristi sunda ord. Och som en bakgrund då, eller en utgångspunkt, så vill jag citera några versar från Paulus andra brev till Timoteus. Och för er som var med på församlingsupptakten i september så introducerade jag det här ämnet och lite av det jag sa då kommer återkomma här som ni kommer att känna igen. Men jag vill utgå ifrån två bibelord och kanske framför allt det första jag läser just ikväll. Och det är från andra Timoteus kapitel 1 och vers 13 och 14. Och där skriver Paulus så här till Timoteus: Ta det som du har hört av mig till mönster för en sund förkunnelse i tro och kärlek genom Kristus Jesus. Bevara genom den helige Ande som bor i oss det goda som har anförtrotts dig. Och vidare skriver Paulus så här i det tredje kapitlets 14 och till och med 17 vers. Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna. De förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Så långt Paulus så länge. De här båda breven till Timoteus tillsammans med brevet till Titus brukar då kallas för pastoralbreven. Och tillsammans med brevet till Filemon så är det de enda brev av Paulus som är adresserade till enskilda individer. Övriga brev är ju adresserade till församlingar, som ni vet. Och i fallet med breven till Timoteus och Titus så är de riktade, kan man säga då, till församlingsledare. Och det är därför man har gett dem det här namnet, pastoralbreven. Det här innebär ju självfallet inte att breven ska ses i en sån snäv, i ett sånt snävt perspektiv, utan breven har givetvis en vidare roll och betydelse än att vara så specifikt inriktade. Det är ord till oss och till dig och mig, som allt Guds ord är. Och det var ju det vi precis läste också, att varje bok i skriften är inspirerad eller inandad, som det egentligen står. Det vill säga inandad av Gud och till nytta när man undervisar och vägleder och vederlägger och så vidare. Och även om då det jag kommer att säga tar sin utgångspunkt i Paulus andra brev till Timoteus, så ligger inte själva fokus på själva brevet som sådant, utan mer på vissa tankar som jag vill ta min utgångspunkt ur och som jag också ser framträder där. Men jag vill också då relatera självfallet till olika bibeltexter och sammanhang. Och det första jag skulle då vilja säga någonting om, det är just den sunda förkunnelsen, den sunda läran. Det är ju då själva ingången till det här första bibelstudiet. Och det finns ett ord, och det här ordet sund förekommer just i pastoralbreven. Och det är lite utmärkande för pastoralbreven, därför att det förekommer inte på det sättet, det här ordet, någon annanstans. På grekiskan, det här ordet sund på grekiska är hygieino. Och det betyder ordagrant att vara frisk, vara vid god hälsa, vara oskadd. Eller det som inte viker av, det som inte innehåller något främmande eller skadligt. Och vi förstår ju då direkt att det här ordet har en i bokstavlig mening har att göra med vår hälsa, självfallet. Hur vi mår, vårt välbefinnande, att vi är friska och krya, så att säga. Och i Nya testamentet så förekommer det här ordet hygieno både i bokstavlig mening, just det jag nämnde nu, men också i överförd mening. Och i evangelierna och apostlagärningarna så möter vi det här ordet och ett liknande ord i mera då bokstavlig mening, det vill säga det talar om hälsotillstånd, det talas om att någon blir frisk, så att säga, och så vidare. Men i pastoralbreven, och endast där, så används det här ordet i överförd mening. Det vill säga i termer av det sunda ordet, det hälsosamma ordet, eller den sunda läran, eller Jesu Kristi sunda ord, som vi kan se. Och det förekommer också liknande formuleringar i Titusbrevet. Så vi ser att när Paulus skriver till Timoteus och Titus, så är det här en viktig tanke som han vill förmedla till dem. Nämligen tanken om det som är sunt och det som är hälsosamt. Och då i överförd mening när det gäller förkunnelsen, bibelordet, vår tro, så att säga. Och det är egentligen tre aspekter jag skulle vilja stanna inför ikväll. Och det första då jag vill säga med den här huvudrubriken och det sunda ordet är då det Paulus säger när han skriver till Timoteus i den första kapitlets 13 vers där han säger, och 13 och 14 vers, där han säger att Timoteus skulle ta som ett mönster för en sund förkunnelse, det han hade hört av Paulus. Andra Timoteusbrevet, jag vill också säga det, har ju lite av avskedsbrevets karaktär. Det kan också vara en intressant tanke att ändå ha med sig. Det är ju det sista Paulus överhuvudtaget skriver av det vi har i vårt Nya testamentet. Och det gör ju också att de här orden får ju också en särskild, vad ska man säga, tyngd i kraft av att de har just avskedsordets karaktär. Därför att när man tar upp det som ligger högst på hjärtat, det är det man vill föra fram när man står inför avsked. Då talar man inte om ditt och datt, utan då är det som är brännande och det som man verkligen vill lyfta fram. Så det är också i ljuset av det som jag tycker de här orden blir så intressanta och viktiga. Men Paulus uppmanar då Timoteus här att ta det han har hört av Paulus, det han har hört Paulus förkunna, att ta det som ett mönster för en sund förkunnelse. Och det här ordet mönster heter på grekiska hypotyposis. Det är alltid intressant att ta del av olika bibelkommentarer när man vill titta lite närmare på olika ord. Och jag har en kommentar till första och andra Timoteusbrevet som är skriven av en teolog som heter Donald Guthrie. Och han säger där i sin kommentar till andra Timoteusbrevet att det här ordet, mönster, ska förstås som en guideline och inte som ett stereotypt repeterande av ord. Jag tycker det där är en ganska intressant tanke, just det där att det ska förstås som en guideline och inte vara någonting, bara något som i det avseendet skulle inte, det Paulus säger till Timoteus säger inte att du ska bara göra som jag gör, tala som jag gör, säg exakt som jag säger, gör precis som jag gör, utan det handlar om någonting annat, någonting vidare eller djupare. Och inte bara ett stereotypt repeterande av orden. Och det här säger mig att det Paulus egentligen också säger till Timoteus, som jag uppfattade, det är att du ska inte vara Paulus, utan du ska vara dig själv. Du är Timoteus, och det är i kraft av den du är, med dina gåvor, med det som Herren har lagt ner i dig, med din personlighet. Det är utifrån det som du ska, så att säga, verka, förkunna, dela med dig av evangeliet. Och du ska ta det du har hört av mig som ett mönster, som en guideline för det som du ska göra till ditt när du går ut i din specifika tjänst. Timoteus är alltså en egen individ, en egen personlighet med sina speciella gåvor. Och därför säger också Paulus till honom i det första kapitlets sjätte vers. Han säger, jag vill påminna dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sen jag la mina händer på dig. Det vill säga, jag tycker att han understryker just det här. Det finns en nådegåva, det finns gåvor hos dig, Timoteus. De ska du bruka. Och nu ska du ta det du har sett hos mig som ett mönster för en sund förkunnelse. Ett sunt ord, ett hälsosamt ord till församlingarna och till de som lyssnar. Och jag tycker det där är en väldigt viktig tanke. Timoteus ska inte vara Paulus, utan han ska vara sig själv. Och Paulus och Timoteus var ju, som vi förstår, väldigt olika personligheter. Och jag tycker det är i sig väldigt, väldigt intressant att Paulus, som vi på många sätt upplever som en stark personlighet, väljer Timoteus på ett särskilt sätt att bli hans medarbetare och i någon mening arvtagare. Timoteus hade ju en annan typ av personlighet, Och det som skiner igenom är väl snarast att han var, blyg, och han var kanske mera tillbakadragen till sin karaktär. Vi märker också att Paulus får liksom ingjuta liksom mod i honom. Låt ingen se ner på dig, Timoteus, utan var en förebild. Och när han skriver till församlingen i Korint, som väntade på att Timoteus skulle komma, så säger han så här i det 16 kapitlets 10 vers: när Timoteus kommer, se då till att han slipper oroa sig för er. Han tjänar Herren precis på samma sätt som jag. Det vill säga, han känner behov av Paulus att lägga ett ord för honom, att nu ska ni ta vara på Timoteus när han kommer. Han är en annan typ av förkunnare, han är en annan personlighet, han är en annan individ än vad jag är. Men lyssna till honom, därför att han har en tjänst för Gud i Guds rike med den personligheten. Och det här, nu ska vi inte tänka bara i termer av förkunnare och predikanter eller församlingsledare. Det är en tanke som vi kan och ska ta till oss allesammans. Du ska inte vara någon annan. Du ska vara dig själv med de gåvor som du har. Personligen ser jag tre aspekter beträffande den här tanken om mönster, guideline. Och jag ska inte fördjupa mig i dem, i alla fall inte nu. Men hur kan man tänka omkring det här mönstret? Jo, jag tror att det har att göra med, för det första, har det att göra med vad hade Timoteus hört Paulus förkunna? Den aspekten tror jag absolut är med som en väldigt viktig del. Vad hade själva innehållet varit? Kärnan, det centrala innehållet i den förkunnelse och i de ord han hade hört Paulus förkunna. Ta det som ett mönster. Men du behöver inte formulera dig exakt som Paulus gör, men ta innehållet som ett mönster för en sund förkunnelse. Det andra man också kan säga, det är ju: ta som ett mönster när du ser hur orden hänger samman med Paulus eget liv. Det vill säga hur liv och ord hänger samman. Jag tror att det är också en aspekt som finns med i detta med mönster. Och jag tror nog du känner som jag. I alla fall känner jag det väldigt starkt att och det kan ofta, kan kanske ibland också bli en brottningskamp hos en själv. Liksom att: Herre, hjälp mig att mitt liv hänger ihop, så att säga. Att mina ord, min förkunnelse eller mitt vittnesbörd hänger samman med mitt liv. Just den tanken är ju väldigt, väldigt närgången, men ändå viktig att reflektera över. Ta som ett mönster, en guideline, vad du har hört mig säga, säger Paulus, innehållet i förkunnelsen. Tänk på hur förkunnelsen har hängt samman med mitt liv. Och för det tredje, vilken frukt har förkunnelsen burit? Det är också en tredje och viktig aspekt, att tycker jag, som jag vill gärna personligen se denna tanke om mönster, guideline. Att se frukten. Vad har det burit för frukt? Det andra jag vill stanna inför, det är just den här formuleringen: i tro och kärlek. Det var ju det vi läste här. Ta det som du har hört av mig till mönster för en sund förkunnelse. I tro och kärlek genom Kristus Jesus. Orden "i tro och kärlek" blir i sig, tycker jag, ett uttryck för det mönster Timoteus uppmanades att ta tillvara. Med andra ord, drivkraften, motivet, ska vara präglat av tro och kärlek genom Kristus Jesus. Det är det jag ser att Paulus trycker på här. Att ett mönster som pekar på vad är de yttersta motiven, drivkrafterna i detta. Och det blir i sig ett uttryck för ett mönster. Därför att Timoteus, Paulus i någon mening här då utmanar Timoteus att titta på honom, att titta på Paulus och att se vilka drivkrafter har du sett hos mig? Vilka motiv har du sett hos mig? Och Paulus uttrycker det så här i andra Korinthierbrevets 4:e kapitel och 5:e vers. Där säger han så här, när han reflekterar själv omkring det här, så säger han: jag förkunnar inte mig själv, säger han, utan Jesus Kristus. Han är Herre och jag är er tjänare för Jesu skull. Jag förkunnar inte mig själv. Drivkraften, motivet i Paulus tjänst var inte han själv, utan det var andra drivkrafter, nämligen att orden om Jesus Kristus skulle bli synliga och formulerade och tydliggjorda. Och att allt det här skulle liksom ytterst drivas av en kärlek till Jesus Kristus och givetvis till de människor han hade att möta. Och de här drivkrafterna och motiven ser man på flera ställen hur Paulus formulerar. Och han gör det exempelvis i 1 Korinthierbrevets 2:e kapitel. Där har vi de här välkända orden när han skriver till församlingen i Korint. Och han beskriver vilken känsla han hade inför mötet med dem när han kom dit första gången. När han kom till Korint. Och då säger han så här i 1 Korinthierbrevet 2:1. När jag kom till er bröder var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Och så kommer då det här: det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde bland er. Bara den formuleringen är ju intressant. Paulus är öppen med att han faktiskt var svag, kände sig svag, och han var rädd och han var full av ängslan när han kom dit. Men, säger han, mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft. För er tro ska inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Drivkraften, motivet: jag förkunnar inte mig själv. Jag förkunnar något annat, något som är större än mig själv. Jag är en tjänare för Jesu skull. Och det här nu sagda stämmer ju också väl in på det Paulus också understryker i 1 Korinthierbrevet 13. Där han talar om kärlekens avgörande betydelse. Och han talar där om den väg, som han säger, den väg som är överlägsen allt annat. Det vill säga kärlekens väg. Drivkraften, motivet. Och om denna överlägsna väg säger Mikael Tellberg i sin kommentar till 1 Korinthierbrevet att det är fråga om en Kristuslik kärlek som tjänar och ger sig själv för andra. Och jag tycker det där är en viktig tanke att ha med sig när man tänker i termer av mönster. Vad är det för mönster Paulus vill visa? Vad är det han vill förkunna? Jo, det är den här mönstret som avslöjar en drivkraft och ett motiv som inte handlar i första hand om honom själv, utan handlar om kärleken till Kristus och till de människor han hade att betjäna och möta. Den tredje aspekten jag vill Om vi nu har talat om mönster, vi har talat om i tro och kärlek, det vill säga drivkraft, motiv, så vill jag säga någonting om det, och jag har då skrivit rubriken på den tredje punkten, inte ytterligheternas väg. För mig, när jag tänker på det här med ordet sund och ett mönster för det sunda ordet och så vidare. Så en viktig aspekt när det gäller förståelsen av det hälsosamma ordet, det är att det som gör att det bland annat är så sunt och hälsosamt är att det inte drar iväg mot extremer, mot ytterligheter. Faran för ensidighet och snedvridning finns alltid. Och jag kommer att komma in på det här längre fram i senare träffar som vi kommer att ha. Men jag vill bara säga något generellt om det. Faran för ensidighet och snedvridning finns alltid. Och någon har sagt, och jag citerar det igen, och ni har hört det förut, många av er, att den enda gången vi befinner oss mitt på vägen är när vi är på väg från ena diket ner i det andra. Och det ligger någonting i det. Och tanken här är ju då självfallet, som ni alla förstår, och som jag då uppfattar ligger i detta med ett mönster för det sunda ordet, den sunda förkunnelsen, den sunda läran, är just att den inte hamnar i de extrema positionerna. Utan snarare om en hållning som är balanserad och som försöker hålla sig mitt på vägen. Jag ska, som jag sa tidigare, återkomma till det där. För problemet är annars att i förlängningen kan det som i sig är gott, kan bli så fel, därför att det drivs på ett ensidigt sätt. Det är därför vi behöver den här balansen och helhetsperspektivet. Och det här har ju givetvis också att göra med betydelsen av att vara rotad i sin tro. Att vara rotad i Guds ord. Och det är därför vi möts i kyrkan, det är därför vi kommer till våra gudstjänster, det är därför vi lyssnar till predikan, det är därför vi delar vittnesbörd, det är därför vi delar sånger, och allt det här, därför att vi vill stärkas, vi vill fördjupas i vår tro. Och för att inte hamna i ytterligheter och extremer, eller som Paulus skriver till församlingen i Efesos, att inte låta sig drivas omkring av alla lärovindar, i Efesierbrevet 4:14, så behöver vi vara rotade i det sunda ordet, vilket ytterst då handlar om att vara rotad i Kristus, i Kristi kärlek. Och det är det Paulus säger i Efesierbrevet 4. Han talar ju om det i den 14 versen. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna som vill sprida sina villfarelser med sina bedrägliga påfund. Och så säger han, nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop. Att alla ledarna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Och vi ser här om jag bara får dröja kvar något här i Efesierbrevet 4, så ser vi här hur Paulus kontrasterar det man skulle kunna säga det barnsliga och det mogna. Eller barn kontra vuxen. Och då, låt mig då få säga att då tror jag inte Paulus primärt tänker på ålder. Utan här är det fråga om en andlig mognad. En mognad av det. Det innebär att man kan givetvis vara ung och vara andligt mogen. Och man kan vara gammal och inte vara så andligt mogen. Men han kontrasterar det här med det barnsliga och det mogna. Och det är då som han pekar på när det gäller den här barnsliga, så att säga, dimensionen. Det är just den här faran att drivas omkring, det vill säga att drivas vind för vågor egentligen, som det står här, av alla lärovindar. Och en annan kommentar jag har till Efesierbrevet säger så här när den kommenterar just den här punkten. Och då säger författaren så här: och då ska det observeras att författaren, det vill säga Paulus, inte är i färd med att argumentera emot något tydligt definierad undervisning. Det han säger skulle närmast kunna parafraseras eller omformuleras som att han kontrasterar mognaden mot en omognad som gör människan benägen att bejaka och följa den undervisning som hon för tillfället råkar komma i kontakt med. Så formulerar sig kommentatorn då till den här tanken om att drivas omkring av alla lärovindar. Så att för att inte hamna i de här ytterligheterna och extremerna, om jag får gå tillbaka till det, så är det viktigt alltså med det här att lära känna Kristus, lära känna Gud, som Mikael också sa inledningsvis. Och att liksom vara rotad i sin tro. Och Paulus säger så här i det tredje kapitlet i Efesierbrevet att stå fasta och vara stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Och här finns det några nyckelord då: att vara rotad, att stå fast. Och det finns ju många ord i vår bibel som just knyter an till de där tankarna. Profeten Jeremia säger: välsignad en man som sätter sin lit till Herren, som litar helt till Herren. Han blir som ett träd planterat nära vatten. Det sträcker sina rötter mot bäcken. Det har inget att frukta av hettan. Bladen är alltid gröna. Det ängslas inte under torra år. Upphör inte att bära frukt. Och här ser vi ju den här metaforen av trons liv som ett rotsystem som liksom söker sin väg djupt ner i myllan och som sträcker sig mot vattenkällorna, mot vattenådrorna. Och den här bilden med sitt bildspråk här säger också att livet, det yttre livet och omständigheterna för trädet kan variera. Vissa tider kan det vara oerhört tufft. Det kan vara varmt, det kan vara hetta, det kan vara torka. Ja, vi kan lägga in vad vi vill i de bilderna. Men det vet vi som har varit med ett tag, att livet inte alltid är så enkelt. Utan i vissa tider är det oerhört tufft på många sätt. Men här talas då om det här rotsystemet som Gud vill hjälpa oss att bygga upp. Som kan tränga ner i de djupa lagren och som kan hämta näring och kraft och styrka i livets alla omständigheter och skiften. Och får jag återknyta till den där kommentaren till Efesierbrevet igen. I den 17:e versen i tredje kapitlet så säger Paulus så här, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek, stå fasta och vara stadigt rotade i honom. Så säger kommentatorn så här, språket som väl närmast hör hemma i växtriket respektive byggnadskonsten ger ordet kärlek en speciell innebörd. Kärleken är den mylla, den jordmån där det kristna livet har en förutsättning för växt och mognad, för ett liv placerat på en god och säker grund. Så vi möter ju båda de här metaforerna, från växtriket, rotsystemet, men vi möter också det här att stå fast, det vill säga att vila på en grundval. Och när jag satt och några minuter innan här och bara samlade mina tankar och lyssnade på Ibrakören, så sjöng de den här sången: den enda grund som bär är Jesus Kristus. Och det är ju verkligen, verkligen sant. Och det här kan också relateras till Jesu egna ord. När han avslutar bergspredikan så säger han: den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Och det här säger ju oss också att när det gäller ett mönster för det hälsosamma ordet, så är ju det ett ord till oss var vi än befinner oss i livet. Vilka livssituationer vi än hamnar i. När livet är underbart, när det är härligt, när trädet grönskar bildligt talat fullt ut, och när omständigheterna är gynnsamma, när inte regnet öser ner eller floden kommer. Men det finns också tider där sådant kan möta oss. Och den sunda förkunnelsen, den sunda läran, det sunda ordet är ett ord till oss i livets alla situationer. Och ett ord till oss att fördjupa våra rötter, att se till att vi vilar på grunden som håller hur det än är och vad vi än möter. Den förkunnelse som driver oss in, eller det ord eller de tankar som driver oss in i ytterligheter, i extremer, kommer förr eller senare att bli till problem för oss. Därför att då upplever vi förr eller senare att vi drivs in i en konflikt mellan ytterligheten och den verklighet vi möter. Och vi får inte tillvaron, livet, att funka och gå ihop. Mycket skulle kunna sägas mer om det, men vi kan få anledning att komma igen där. Det sunda ordet drivet av tro och kärlek som inte drar iväg till ytterligheter är den jordmån, det vattenflöde, den bäck, den berggrund som håller oss i gott bevar. Den formuleringen kom till mig, jag vet inte om det är en gammal formulering. Om ni har lyssnat på Kristina från Duvemåla, den musikalen, så sjunger Kristina i slutet av sitt liv: jag är i gott bevar. Och det är en gammal formulering, men en väldigt fin tanke. Jag är i tryggt förvar. Jag är i Guds beskydd, under Guds beskydd. Två saker till vill jag säga innan, som tror jag vi avrundar. Paulus säger här också att vi tillsammans med alla de heliga ska förstå djupet, höjden, bredden, längden. Ordet tillsammans är viktigt. Det är viktigt att betona i individualismens tidevarv. Tillsammans i församlingen tillsammans med alla de heliga genom alla tider. Tillsammans lyssnar vi in trons ord. Och det sista, kroppen växer till och byggs upp i kärlek, säger Paulus på det tredje. Det sunda, hälsosamma ordet syftar till, bidrar till uppbyggelse. Och jag tycker om det där ordet. Och man kan fundera över vad som ligger i det. Uppbyggelse. Vi talar ju i termer av att vi blir uppbyggda. Vi bygger upp varandra. Det handlar ju om att frukten från det hälsosamma ordet är just att vi byggs upp. Det finns något väldigt konstruktivt, någonting väldigt stärkande, någonting väldigt välsignat och fördjupande i den formuleringen. Och när Paulus i första Korinthierbrevet 14 och 26 talar om vad de olika uttrycksformerna i församlingen syftar till, om det så är sång, bön, tungomålstal, förkunnelse, ja vad det än är, så säger han allt ska syfta till att bygga upp. Det vill säga det handlar om den goda eftersmaken. Vad har jag för smak med mig när jag möter evangeliet, när jag möter det hälsosamma ordet? Jo, det är ett stärkande ord. Det är ett välsignat ord. Det är ett ord som leder till fördjupning. Det är ett kärlekens ord. Ett upprättelsens ord. Det är ett ord till den som upplever sig som en rykande veke. Att jag ska inte utsläcka. Jag ska tända det på nytt igen. Att bli uppbyggd. Det tror jag är den själva essensen, om jag får säga det så, i det som vi kallar för det sunda, hälsosamma ordet. Jag har mycket mer att säga, men jag stannar där. Jag tycker det är lagom, jag har på nästan i 40 minuter, så jag säger amen där. Och så ber jag inte att ni ska ha frågor. Ni får gärna ha reflektioner eller tankar. Har ni det inte så känner ingen press. Men är det någon som vill dela någonting utifrån vad jag har försökt säga, så gör gärna det.
Anders?
Ja?
Anders? Du sa att du hade olika punkter.
Ja.
Vad var det för olika punkter?
Ja, ska jag repetera det?
Ja, gärna.
Ja, absolut. Det är bra. Den själva huvudpunkten är den sunda förkunnelsen, den sunda läran. Om du har den som huvudpunkt. Och så var det tre aspekter då jag ville lyfta fram som någon form av förståelse av det här. Det första var då att Paulus talar om att han ger Timoteus ett mönster för en sund förkunnelse. Och då talade vi lite om vad innebär det här med mönster.
Mm.
Och det andra var att han uppmanade Timoteus att ta det här till ett mönster och gör det i tro och kärlek genom Kristus Jesus. Det vill säga i tro och kärlek. Och det handlar om själva motivet, drivkraften i våra liv. Det vill säga tron på Kristus, kärleken till Kristus. Det är inte oss själva först och främst, utan vi förkunnar inte oss själva, utan vi förkunnar Kristus. Och det är kärleken till honom och till varandra och våra medmänniskor som är det yttersta motivet och drivkraften. Och det här är väldigt rannsakande givetvis, det är ju lätt att säga. Och därför måste man alltid liksom vara ödmjuk och vi alla behovets barn. Men det är också stärkande ord, det är också livgivande ord, det är också inspirerande ord. Så det tredje var inte ytterligheternas väg. Det vill säga att inte hamna i extremer. Och det var det jag talade det mesta om här i slutet då. Och i det sammanhanget så pekade jag på några nyckelord. Just att vara rotad, att stå fast. Att vi tillsammans förstår. Och att också att kroppen växer till och byggs upp i kärlek.
Mm. Ja, det var bra. Bra. Jag tycker det är gött att få lite repetition vad essensen var liksom.
Absolut.
Ja. Halleluja.
Härligt. Ja. Är det någon annan som har någon tanke? Jag gjorde så här, ifall ni inte märkte det. Jag stängde av mikrofonerna på några stycken. Så att om ni ska säga något får ni slå på er mikrofon. Det kan ju vara ett litet tips. Annars är det svårt att höras. Men jag kan säga att jag reflekterade över någonting. Jag tyckte det var väldigt bra detta med mönster som du var inne på. Nej, det var bra väldigt mycket. Men jag blev påmind om att det finns väldigt mycket av detta med mönster i Bibeln. Alltså är det profetiska också inför alltså hela gamla testamentet som ett mönster för Jesus. För frälsningen. Och jag tänker att det är någonting... Det som du sa i exemplet att Timoteus skulle inte bli Paulus. Men det finns någonting i ett mönster i det där hur han ska vara lärjunge och vad han lär sig, vad han såg hos Paulus. Ja, jag uppskattar det väldigt mycket. Jag har inte tänkt riktigt så kring det förut, så det var väldigt gott.
Och den tanken du tar fram där, ja. Mikael, kommer jag nog återkomma till, för att det är väldigt, tycker jag också, en intressant tanke, därför att Paulus... Ibland kan man ju tänka så här att Paulus, han är lite väl frimodig, men jag tror inte, det är inte så man ska tänka självfallet, men jag får återkomma till det. Men han säger till när han skriver till Korinterna, så säger han så här: ta mig till föredöme, säger han. Och det är lite det du är inne på här liksom, att också att se, att följa exempel. Följa mönster.
Mm. Gott.
Jag måste säga, jag fastnar lite extra för att våga vara sig själv. Alltså inte försöka kopiera varandra. Vi följer mönstret, men vi måste våga liksom lita på våra personliga nådegåvor. Och också känna att andens ledning är också personlig. Den är inte kollektiv.
Nej.
Vi förs fram på ett led.
Exakt.
Vi pratar ju då och då ofta om hur svårt det är att trovärdigt sprida evangeliet.
Mm.
Det blir ju ännu konstigare om vi tror att vi ska försöka kopiera någon annans uttryck.
Exakt.
Det känner jag är allt för mycket klokskap och mycket bra, men där fastnar mina reflektioner.
Ja, jag håller med dig.
Jag kan tänka mig att Paulus sa till Timoteus att du ska... Vi kan ju, det blir ju lite roligt ibland, och det gör ju inte så mycket alltid, men man kan ju höra ibland vilka predikanter, vilka förkunnare som har lyssnat på, vilka andra förkunnare, hur de uttrycker sig och sådär. Det finns ju ett kopierande. Jag tänker att det gör väl ingenting att man använder samma begrepp och sådär, men jag tänker att det här lärjungaskapet, alltså Jesu lärjungar, de tittade på alltså lärjungaskap generellt, lärjungarna tittade på och följde sin mästare, och ibland kopierar de allt möjligt smått och stort. Men jag tänker att det som du är inne på där, att Paulus betonar att Timoteus skulle vara Timoteus, och det som du också är inne på, Jesper, där att vi har olika gåvor och vi har olika personligheter, och vi ska vara de som vi är skapade till. Det är väldigt gott, och att det finns någonting ändå, är liksom ett mönster i det som är gott. Ja. Härligt.
Jag skulle vilja säga någonting där också. Någonting som jag tycker som var riktigt bra som du lyfter där, Anders, också, är just detta med betydelsen att inte gå in på det som är ytterligheternas vägar. utan att hålla sig mitt på vägen så att säga, att inte gå mot extremer.
Mm.
Och jag har själv sett det i så många olika sammanhang dit vi har flyttat och bott på olika platser runt om i landet i, och sett just hur man i olika, både individuellt, många människor, men också i olika sammanhang har tagit till sig antingen förkunnelse eller tillämpat Bibelns texter och tagit små stycken och gjort det till stora läror som är riktiga ytterligheter. Och det är ju en sån viktig sak att undervisningen och predikan och sånger som vi sjunger i församlingen, att det verkligen håller sig centralt i kärnan, vad som verkligen är det centrala, vad det verkligen är vi tror på i grund och botten. Att hålla sig så nära Jesus som möjligt, hålla sig så nära kärleken till honom som möjligt. Det är där som själva grundstommen är. Istället för att det blåser upp de här ytterligheterna som så gärna lockar och triggar fantasin och nyfikenheten många gånger.
Mm. Absolut.
Mm. Ja. Ja, men man kan ju se det. Det är så tydligt det du sa också, Mikael, det här med att när folk, man kan se på olika predikanter vilka som hänger ihop så här, för att de använder samma språk typ. Och då att man, för att inte få in de här ytterligheterna i sin egen teologi och sin egen undervisning, vad man själv lär ut till andra, det är ju att inte i första hand lyssna på vad predikanter säger eller vad undervisare säger, utan att gå till ordet och ha en stark relation själv med ordet, så att man håller sig, ja, att man tar vara på sin egen relation med Gud, så att man, ja, i kärlek kommer, eller försöker i alla fall hålla sig mitten av vägen, för att, ja, så man inte följer med något spår som håller på, bara att, ja, att man inte går med alla andra och följer alla andras mönster, som vi varit inne lite på. Ja, det talar inte.
Får jag hänga på det lite? Det finns ju en viktig sak ändå att betona där, tror jag. Och det är ju, å ena sidan, det du pekar på Oliver här, det är just den här personliga gudsgemenskapen och tiden med på det personliga planet med Gud och med ordet. Det är ju oerhört viktig och central. Men sen har vi den andra sidan också, som jag försökte också betona här, att det är tillsammans som vi också vägleder varandra. Och hade vi läst lite mera där i Efesierbrevet 4, så hade vi sett att innan där så säger Paulus att han gjorde några till apostlar, evangelister, herdar och lärare och så vidare, för att de skulle så att säga vara ett bidrag till församlingen, så att säga vägledning och undervisning, så att säga. Så den sidan är oerhört viktig. Så men det innebär inte att vi ska härma varandra eller att vi måste vara som någon är, utan vi ska vara oss själva som de vi är som personer. Men jag tror det ordet tillsammans tror jag är viktigt också, så att man inte hamnar i någon form av individuellt dike.
Nej, precis, det är också ett dike.
Men vi måste ju låta vår gåva märkas. Alla har inte samma gåvor, och gåvorna är till för olika saker. Så att om vi tonar ner vår gåva, då är vi ju inte i dikerna, men då är vi inte på vägen heller.
Precis.
Och jag tror att, och det handlar ju om rädsla mycket för varann, och för att vi vågar inte låta våra liv bli ledda av den heliga ande riktigt. Det kanske jag ser som det som, i alla fall i mitt fall, så är det nog så.
Mm.
Och jag tror att vi vi har nog släpat med oss rätt mycket rädsla.
Mm.
Och ja. Men det är riktigt som du säger, Anders, där. Men den sunda läran är att inte kväva heller.
Absolut inte.
Amen.
Mångfald.
Ja, precis.
Och jag tänker att det här, det är ju en balansgång det där ändå. För att om vi bekräftar ju verkligen, bekänner ju att Gud har lagt ner olika gåvor i sin församling, i olika människor. Vi vill, precis som du säger, Roger, att vi ska liksom verkligen få leva ut den, liksom utvecklas till den planta eller till den i den tjänst som Gud har kallat oss, och att vi verkligen får utrymme för det. Och samtidigt att göra det, då finns det liksom någonting, det här ska jag få ta utrymme för, det ska plantorna få, men samtidigt att vi, det här som du är inne på, Anders, det här vi tillsammans, alltså att vi är ett ödmjukande, och att som kroppen, bilden av kroppen är kanske en bättre bild på där vi liksom finns, hänger ihop och där vi är beroende av varandra. Så det är ju verkligen ett både och där, tycker jag.
Exakt, för är det någonting som betonas så är det ju just den här, och det hör ju också till det här, det som jag tycker är sunt, det vill säga att Paulus betonar mångfalden. Jag är inget öra, därför hör jag inte till kroppen. Jo, det gör du. Du är vad du är. Någon är ett öra, du är något annat. Du hör till, därför att du har dina gåvor, din så att säga specifika roll att spela i helheten. Tillsammans är vi olika som delar.
Ja.
Men tillsammans blir vi ett komplement till varandra.
Underbart.
Om din gåva inte kommer till skott, så att säga, så är det inte bara dig själv som det handlar om, utan du stryper ju en del av kroppens funktion.
Ja.
Yes.
Och det är ju viktigt då, att vi måste hjälpa varandra, att våra gåvor kommer till bruk, så att säga. Det är inte bara gåvobärarens sak, utan det hela
församlingens
sak. Va?
Amen.
Och det är ju så att om du ska bära någonting och du behöver båda händerna, om den ena handen fungerar men inte den andra, då är jag rätt säker på att vi bär mycket mindre.
Mm. Verkligen.
Ja, men vad härligt. Vad gott att vi har två gånger till på oss att fortsätta med detta.
Det är roligt när det kan bli lite samtal så här också.
Ja, absolut.
Ja. Underbart.
Jag tänker att vi slutar när vi är på topp.
Ja.
Och hålla oss lite, gör inget om vi har någon fråga kvar till nästa gång. Gott, vi avslutar så här, tycker jag. Ja. Tack, Anders.